real-life RoboCops like this have been rolled out in other Chinese cities too.
Well, let's go to China now, where Kung Fu robots are all the rage.
But as China ramps up support for embodied AI, one company says a breakthrough can be closer than we think.
Kina ligger långt framme i utvecklingen av AI-styrda människoliknande robotar, och det finns en hel del som pekar på att Kina kan komma att dominera den här framväxande industrin.
Ja, och särskilt om vi stannar vid de här människolika robotarna, humanoiderna som vi kallar dem för, så producerar ju Kina 80-90% av alla sådana som säljs globalt. Och nu verkar det som att man också skruvar upp den här tillverkningstakten nästan för varje dag som går, känns det som.
Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent, säger det. Du, vad innebär det här för världen?
Det innebär ju att vi sannolikt kommer se kinesiska robotar exporteras över hela världen och säkert i en rasande takt. Kanske så som vi har sett elbilar och solceller tidigare. Men sen så finns det ju en annan aspekt av det också, att det skapar en slags kapprustning när det gäller att använda robotar och AI militärt mellan USA och Kina. Mm. Och det ska man ju inte heller underskatta.
Jag heter Björn Djurberg, och i det här avsnittet av radiokorrespondenterna Kina kommer vi prata robotar och om vad Kinas framsteg på det här området kan få för konsekvenser. I mina flöden i sociala medier så får jag nästan alltid upp en robotvideo nu för tiden. Häromdagen till exempel såg jag en buddhistmunkrobot, och det gjorde du med, Hanna.
Det verkar ha dykt upp oss allihopa, ja. Den här ansiktslöse, lite stele munken i grå kläder som kunde svara på alla dina frågor om buddhismen.
Och den här roboten, den var ju producerad i Kina.
Ja, som du såg. Hör den till den här exporten.
Hanna Sahlberg, Ekot Kina-reporter. Står vi inför ett robotgenombrott från Kina här?
Ja, att det verkar vara någon slags konsumentprodukt nu, till skillnad från hur det har varit tidigare, nästan mer som en fantasiprodukt med människoliknande robotar, ja.
Vi har en särskild gäst med oss idag. Jag är glad att välkomna Christian Smith, docent i datavetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan KTH och robotforskare. Christian, kan jag säga så?
Ja, det går alldeles utmärkt. Tack så mycket.
Välkommen till podden. Du, Christian, när vår producent Therese Rosenvinge pratade med dig inför att du skulle vara med idag, så sa du till henne att du har en kinesisk humanoid robot i källaren.
Ja, alltså i ett av robotlabben som vi har på KTH, det är inte källare, det är på plan 2.
Okay.
Så har vi bland många olika robotar, så har vi bland annat en humanoid robot, ja.
Vad gör du med den?
Vi är ett forskningslabb, så den är en forskningsplattform. Humanoida robotar, även om man kan använda dem och göra väldigt snygga såna nyårsshower och annat, så är teknologin än så länge långt ifrån färdigutvecklad. Så vi använder den som forskningsplattform för att ta fram hur ska man få de här robotarna att kunna göra någonting meningsfullt.
Är det ett artigt sätt av dig att säga att de är lite stela fortfarande?
Det kan man säga.
Du, Christian, forskningsplattform, det låter ju lite torrt kanske, men man kan ju beskriva den som en ska ju se ut lite som en människa ändå. Men kan du inte förklara på ett enkelt sätt, alltså, vad är en humanoid robot och hur hänger det ihop med den AI-utveckling vi också ser samtidigt nu?
Just det, med humanoid robot så brukar man mena, så det är en robot som är hyggligt människoformad. Den ska ha två ben, den ska ha två armar, den ska ha ett huvud högst upp. Och sen så kan man ha lite olika tolkningar på hur människolik exakt den ska vara. Men grejen är den att den går inte, alltså den går på två ben, den åker inte omkring på hjul, den flyger inte och så vidare.
Just det.
Det är väl, kan vi säga, definitionen av en humanoid robot. Och de har ju funnits på något sätt i medvetandet sen innan de första robotarna faktiskt tillverkades. Redan den här berömda teaterpjäsen av Karel Čapek, alltså Rossums Universal Robots, som startade hela begreppet då, någonstans ungefär 100 år sedan, använde ju liksom humanoida robotar långt innan det var möjligt att tillverka dem. Så att det har ju funnits i medvetandet väldigt länge.
Ja, det är lite sådär science fiction-romantik, men idag alltså styrs den med AI-programvara då, eller?
Ja, bland annat. Alltså, när vi har en robot i labbet så kan vi pröva att styra det med väldigt många olika system då, och oftast, om man vill få den att göra någonting riktigt snyggt, då har man liksom hårdprogrammerat in exakt vad den ska göra, så har någon människa suttit och trimmat in det, om man ska göra en snygg dans eller någonting sånt.
Mm.
Problemet är ju, och det är det vi håller på att forska på, inte bara vi men många andra forskningslabb, att man kan inte specialprogrammera den för varje liten sak den ska göra. Då kommer man ju aldrig någon vart. Utan för att den ska kunna hantera de olika oförutsedda situationer så måste den kunna på något sätt mer eller mindre tänka själv, och då krävs det AI.
Moa, du är i Peking. Mm. Hur är läget där? Alltså det är där många av de här produceras då. Går de omkring på gatorna, vad du ser?
Nej, tyvärr. Det hade ju varit väldigt kul. Men alltså man kan ju stöta på robotar som ser ut som en hylla, eller vad man ska säga, som kör ut mat på restauranger till exempel som man har beställt. Men när det gäller humanoider, då, människolika robotar, så har jag inte sett många alls ute i samhället, förutom på platser där robotar visas upp. Till exempel var jag på en mässa förra veckan där jag skakade hand med en sån här ganska stolpig humanoid, och så har jag varit i en butik där man kan köpa dem och så.
Hur kändes det?
Och skaka hand med den. Ja, det var lite förvirrande, för den trodde att den skulle klappa händerna när jag skulle skaka hand med den. Men det var väldigt, vad ska vi säga, det var ett hårt handslag.
Fast
som
jag
den var hård. Liksom. Nej, det var det verkligen inte. Men jag tror att anledningen till att folk tror att det finns mycket robotar här, det är ju att det är en produkt av bra PR. Till exempel, har ni fått upp den här videon att en känd hamburgerkedja i Shanghai började ställa humanoider i kassan i sina restauranger? Har ni sett den?
Var det inte sant?
Det var inte sant.
Okay.
För det var nämligen så att det blev ju nyheter, alltså att nu har den här kända hamburgerkedjan humanoider som jobbar i kassan och tar beställningar och så. Men faktum är att det här var bara ett PR-trick för när den här restaurangen skulle öppna i ett vetenskapsmuseum i Shanghai. Så den här humanoiden stod bara där och sa hej till kunderna. Och liksom, jag tror att det är det där som har fått många att tro nu att verkligheten ser lite annorlunda ut här än vad den faktiskt gör.
Okej, men förra gången när vi pratades vid så sa ju du att du skulle få mjölkte serverat av en robot. Fick du det?
Ja, det fick jag.
Ni hao le ba.
What's that?
Can I have a coffee?
We have americano and latte. Which would you like?
Man pratar engelska i alla fall, den här roboten.
Mm. Ja, jag tänkte jag skulle testa dens engelska, för den pratar ett antal olika språk då. Nej, men det som jag gjorde här, om ni tänker er, det är som en bardisk med två stycken stora robotarmar. Och sen så är det en skärm som man pratar med och beställer och interagerar med. Och sen så får man då sin kaffe eller te levererad. Och till slut så fick jag en mjölkte som de här två robotarmarna i symbios skakade ihop med smaksättning som den tog från en flaska upp i taket. Och ja, det såg ganska avancerat ut. Alltså man får inte en känsla av att det här kommer ersätta en barista i övermorgon precis. Mm. Utan det är mest ett roligt sätt att presentera framtiden på just något det. Vis. Men man kan ju se hur det i det långa loppet skulle kunna ersätta en hel del arbeten ändå.
Precis, det där kommer vi prata mer om idag, och vill man se när du skakar hand med den här humanoida roboten Moa så kommer vi lägga upp en video på Instagram, där kan man titta om man vill hur det ser ut. Mjölkterobotar då, i all ära, alltså, det är ju inte det enda som Kina har att erbjuda då när det kommer till robotar, långt därifrån, alltså kinesiska bolag ligger ju långt fram då i utvecklingen, Hanna, så hur hamnade vi här att Kina är så framstående på det här området?
Jag skulle säga att det beror på en kombination av faktorer, som att Kina har många av de tillgångar, ja men, låt säga råvaror, låt säga arbetskraft och de leverantörskedjor som behövs. Det här är ju inte helt olikt, ja men, till exempel elbilsindustrin eller andra industrier, lätta elektronikbranschen som Kina redan är så ledande på. Men sen skulle jag säga att en annan ingrediens som är viktig här för att det verkligen ska hända någonting, det är ju den här kinesiska experimentlustan och viljan både från entreprenörer, riskkapital och från staten att bara köra på utan att riktigt veta var det ska landa och vara beredda på att jo, men självklart kommer många företag att gå under trots en pigg affärsidé. Men sen att liksom driva den här utvecklingen så att man verkligen får fram någonting användbart, det är ju det vi har sett inom andra industrier grenar, och det är väl därför vi ser det här hända just i Kina just nu.
Där robotarna faktiskt finns i Kina idag, det är ju på ställen som vi inte ser. Det är ju lager och fabriker, för där är ju Kina liksom helt världsdominerande när det kommer till industrirobotar.
Christian, hur snabbt har den här utvecklingen gått i Kina?
Det har ju gått väldigt fort. För 10 år sedan skulle jag säga, internationellt sett, så fanns det ett litet fåtal tillverkare av humanoida robotar. De skulle specialbeställas. Tittar man på hela Europa så fanns det kanske ett fåtal labb runt om Europa som hade någon överhuvudtaget. Och nu massproduceras de ju i enorma mängder, och vilket labb som helst kan köpa in flera stycken. Så att, nej, alltså just det här att det har gått från att vara en specialtillverkad unik produkt till att bli masstillverkat, det har ju gått nu på bara några år.
Kinesisk robotteknik boomar alltså, och det märktes också när det var dags för nyårsfirande i Kina nu häromsistens. Ja, här har vi trummorna och kung-fu-rytmerna på den statliga TV:ns nyårsgala. Det här var i februari. Det här är en sån här superbonanza TV-show där många miljoner tittar på den här nyårsgalan i Kina. Och som sagt, kung-fuande människoliknande robotar fick stort genomslag när de gjorde bakåtvolter under den här showen. Moa, det var en stor hype efter detta.
Ja, det kan man ju lugnt säga att det var. Alltså, det var ju på något sätt tillfället då både kineserna, tror jag, och omvärlden fick upp ögonen för hur snabbt utvecklingen av såna här humanoider har gått i Kina. För att det som många gjorde på sociala medier, det var ju att de la det här uppträdandet då med de här voltande humanoiderna tillsammans med uppträdandet av humanoiderna från förra årets nyårsgala. Och det var sån otroligt stor skillnad. Och för en lekman då, så, som inte kanske vet så mycket om humanoider, så framstår det ju som att man har kommit otroligt långt. Och jag upplevde en väldigt stolthet också bland kineser just kring det här.
Du är ju inte en lekman, Christian. Vad tyckte du om det här?
Jag tyckte det såg jättesnyggt ut.
Ja.
Men är du imponerad?
Alltså, de har ju lagt ner jättemycket jobb på att sätta ihop den här showen med koreografi och programmera robotarna och sånt där. Så jag menar, det är ju någonting som vi inte kanske har möjlighet till, de resurserna. Men själva grejen att ha en robot som gör en volt, det har vi ju sett kanske redan för 10-15 år sedan. Utan det stora är att de är massproducerade och ställt upp jättemånga bredvid varandra. Och man har synkroniserat det här och gjort en snygg show av det.
Mm. Den tyske förbundskanslern Friedrich Merz besökte ju Kina någon vecka efter den här nyårsshowen. Han fick också titta på kung-fu-robotar i, det här var i Hangzhou. Det här blev också väldigt uppmärksammat. Hanna, hur ser du på det här Merz-besöket i Kina?
Oh, det finns ju flera delar i det. Dels kunde vi se hur statliga kinesiska medier bara frossade på Merz när han liksom såg ut att stå i stor vördnad inför de här robotarna och var så imponerad, vilket han säkert också var, dessutom artig. Men det här blåstes ju upp som att han bokstavligt talat stod och lärde sig från Kina, vilket är det som statsmedier ofta vill föra fram att utländska ledare gör. Det ser bra ut i Kina.
Och dessutom Tyskland, som är liksom Europas industrijätte.
Ja, Tyskland har ju genom inte minst sin bilindustri hållits väldigt högt i Kina som själva liksom toppen av industriell utveckling och kvalitet. Och när då Friedrich Merz ser ut att stå och gapa inför kinesiska robotar, det är ett skönt propagandaögonblick. Men bortsett från det, så faktiskt det han har gjort i Tyskland och fler med honom är ju att försöka påminna tyskar om att, men vi leder inte utvecklingen längre på samma sätt. Det här är ett farligt ögonblick för Tyskland, och redan för 10 år sedan så köptes den ledande tyska robottillverkaren Kuka upp av ett kinesiskt elektronikbolag. Och det var väl, ska man säga, kanske Tysklands Volvo-ögonblick. Mm. Geely köpte Volvo och Meidi köpte Kuka. Och det där är någonting som många har varnat för länge, att Tyskland och Europa och USA tappar industriellt och Kina vinner.
Mm. Dansande kung-fu-robotar och sådär, det är väl bara början, får man väl anta, när man då tittar på planerna som Kina har framöver. Och nyligen presenterades en ny 5-årsplan också. Här har vi premiärministern Li Qiang som pratar om att stärka innovationskraften i den kinesiska ekonomin. Moa, vad säger den här femårsplanen som ju presenterades i början av mars här om Pekings ambitioner för sina AI-robotar?
Ja, den illustrerar väl det skiftet som vi befinner oss i nu, tänker jag. För att det den säger om AI-robotar är att de är centrala i hela den ekonomiska utvecklingen framåt, kan man säga. Och man lyfter också upp det här området, alltså intelligenta robotar, till en viktig tillväxtmotor för det kommande decenniet. Och det är väldigt tydligt att det är en bred satsning som liksom sipprar ner i alla lager. Och det gör ju att det kommer att tillkomma mycket pengar, mycket satsningar från staten. Men att det också kommer sippra ner i provinserna, dels vad gäller tillverkning av robotar, men också användandet av dem. Och på så vis kommer det öka den inhemska efterfrågan, vilket gör att karusellen kan snurra och man kan liksom utvecklas i snabbare takt. Men man kan väl säga kort och sammanfatta att Kina ska bli världsdominerande på det här området, smarta robotar.
Mm. Och då uppstår att då pratar vi inte om humanoider, den här snäva formen av robotik, utan då pratar vi om AI och sånt som man kan också plantera på sin dator bara.
Robotteknik mer brett. Men Hanna, Moa pratar här om robotarna som en möjlig tillväxtmotor, en tillväxtindustri. Alltså förutom det, vad mer kan Peking vinna på att satsa på det här?
Det Peking hoppas på är att man genom att vara snabba och tidiga på en potentiell framtidsteknik kan skaffa sig fördelar, precis som man har gjort inom den så kallade gröna omställningen, och att då dra de många fördelarna av det, att stärka Kina som industriland, kanske det nya Tyskland, att Kina då står för kvalitet och snabba på lite leveranser, att Kina då får skapa och behålla arbetstillfällen, vilket är jätteviktigt för att kommunistpartiet ska sitta säkert och folk inte ska bli missnöjda. Och också därför att kineserna blir färre och färre nu i ganska snabb, dramatisk takt, så hoppas man ju att kunna ersätta de serviceyrken och de fabriksyrken som där det står tomma arbetstillfällen då, att man kan ha robotar där istället för att inte tappa på grund av befolkningsminskningen. Så man ser det som en framtidsförsäkring.
Moa, just det här med jobben. Alltså, i Kina så har det väl skapats mycket jobb också nu när alla ska jobba liksom, och lära upp de här robotarna som produceras.
Det verkar så, som att det har kommit en ny öppning för unga kineser, verkar det främst som. Alltså att, då handlar det alltså om att träna de här robotarna, vara robottränare. De här, då pratar vi om humanoiderna, då, de smarta humanoiderna. Och ja, men det här handlar ju då om att träna robotarnas förmåga att göra saker. Det som Christian pratade om tidigare, alltså att det kan handla om att lära dem att springa ett maraton eller handla i matbutik, göra oväntade saker, alltså ta sig an oväntade situationer, som till exempel säg en humanoid ska handla i en matbutik. Då måste den lära sig hur hårt den kan hålla i apelsinen, hur långt den måste gå ner mot inköpskorgen innan den släpper apelsinen för att den inte ska bli skadad. Sådana saker. Och det är ju dels unga ingenjörer som ju förstås behöver jobb, jättehög ungdomsarbetslöshet i Kina, men också vanliga personer. Alltså det var en kille som intervjuades nyligen, han var tidigare badmintontränare och jobbade nu då som humanoid coach.
Just det. Christian, du nämnde ju här att det här med dansande robotar, det hårdprogrammeras ju i alla fall än så länge då, och det kanske heller inte, om jag får säga det själv, då, det kanske inte finns så stort behov av dansande robotar, att alla måste ha en sån. Men Christian, alltså vilka jobb kommer kinesiska AI-styrda robotar kunna ta över på riktigt, tror du?
På kort sikt så tror jag att det är ganska liten mängd som kommer tas över av de här humanoiderna. De är inte riktigt mogna för det än. Men det finns ju många andra typer av robotar, som ni nämnde här tidigare. De här som serverar mat till exempel på en restaurang och så vidare, som går ut med det. Den typen av enklare servicerobotar. I Stockholm så har vi väldigt gott om folk som åker omkring och levererar snabbmat på moped och cykel och så vidare. Det kanske är en sån arbetsuppgift som kan tas över av robotar.
Jag märkte senaste gången jag bodde på hotell i Kina att room service hade ersatts helt med robotar. Fyrkantiga, trevliga små saker.
Just det.
Lyssnaren Ernest hörde av sig då apropå marknaden för kinesiska robotar. Kommer EU släppa in de här i Europa, undrar Ernest. Christian, ni köpte ju en till KTH. Det verkar ju gått bra.
Ja, än så länge så verkar det inte finnas några stora importrestriktioner som jag har sett i alla fall. Det är också så att de här stora kinesiska tillverkarna av humanoida robotar idag, de är ju helt dominerande på marknaden, så det finns inte så många andra alternativ om man vill ha en.
Vad tror du, Hanna? Kommer EU liksom välkomna de kinesiska robotarna?
Om roboten skulle vara den nya elbilen så kan vi ju vänta oss att inte tidigt men lite sent så vaknar Bryssel och så blir det här en kontrovers med Kina.
Moa, i Peking, där är det väl fritt fram då? Där behöver man ju inte varken exportera eller importera. Hur lång tid skulle det ta för dig att buda hem en robot så att säga?
Ja, men jag kollade faktiskt på det nu och man kan köpa en sån här humanoid robot som jag uppfattade som att det är just den modellen som gjorde volter i nyårsskalan. Och då skulle jag få betala alltså ungefär 130 000 kronor för den om jag vill köpa den. Mm. Sen så går det också att hyra den per dag om jag fattar saken rätt för ungefär 9 000 svenska kronor per dag då, om man ville hyra in den för att göra någonting.
Kan du inte göra det?
Kan vi inte fråga utrikeschefen om vi kan få ha en robot en dag?
Men det går att köpa. Och sen så går det ju att köpa alltså såna här, det som vi kallar för robothundar, som vi också såg under den här militärparaden i höstas bland annat, som blev väldigt omtalat. Och sen så finns det enklare robotar / leksaker som man kan köpa. Så att det finns liksom otroligt mycket av den sortens saker att köpa i Kina idag. Mm.
Just de här robothundarna, bra att du sa det. Alltså en betydligt allvarligare användning av den här robottekniken, det är just den militära. Ja, här ljud från den kinesiska stats-TV:n där de visar upp hur en soldat dirigerar en flock robothundar som är bestyckade med olika typer av vapen. Christian, alltså hur bra är AI-robotar på att kriga?
Ja, man kan väl börja med att konstatera att de första robothundarna som var väldigt lika de som vi ser idag, den största skillnaden var kanske mest att de var lite dyrare, utvecklades av Boston Dynamics åt amerikanska militärens då vägnar för ungefär 20 år sedan. Och där har man ju konstaterat att de fyllde inte så mycket militär funktion, så de kom ju aldrig i användning trots att de har funnits tillgängliga. Mm. Och tittar vi på de krig som pågår idag, till exempel i Ukraina, där väl båda sidorna inte har någon anledning att hålla igen, så är det ingen som har skickat in några robothundar i större mängd, utan det är helt andra apparater man använder.
Det är drönare mer och sådär.
Det är drönare och man använder också något som man kallar för, jag vet inte om man ska kalla dem för markgående drönare, alltså självgående robotar på larvfötter och på hjul och sånt som åker omkring.
Så att vi är liksom ganska långt ifrån den här Terminator-visionen av arméer med humanoider som går med automatvapen i händerna ungefär.
Jag vet inte om det alternativet är bättre nödvändigtvis, för i dagsläget i krigszonerna så har man ju motsvarande mängder fast med drönare som är beväpnade. Alltså de kommer flygandes i flera hundra kilometer i timmen istället för stapplandes i låg fart.
Mm. Moa, om vi tittar på liksom den här stormaktskampen mellan Kina och USA. Christian nämnde ju här att det var ett amerikanskt bolag som först tog fram den här robothunden. Nu visar kinesisk statsmedia upp sina egna bestyckade robothundar. Alltså oavsett hur effektiva de är, alltså vad innebär robotiseringen av vapen inom det militära för den här stormaktskampen mellan USA och Kina?
Det är ju redan en ny arena för den här stormaktskampen, eftersom att AI och robotar kommer ju vara en så avgörande del av framtidens militär. Och Kina satsar ju mycket på såna här autonoma vapen som ni pratade om, alltså små fordon som kan ha sensorer och kan identifiera mål och liksom agera på egen hand. Sen så frågan om liksom hur det kan påverka stormaktsstriden, ja, det beror ju liksom på vem som ligger i framkant, och både USA och Kina försöker ju göra det nu. Jag läste några forskare här som hade tittat på dokument från Folkets befrielsearmés upphandlingar, alltså den kinesiska armén, och de konstaterade att Kina ligger väldigt långt fram när det gäller att integrera AI i sin militär. Och det handlar väl mycket om den här villigheten att experimentera och bara köra och se vad som händer. Och de kallade det för, alltså de kallade liksom bredden och hastigheten i den här utvecklingen inom den kinesiska militären för striking, alltså
att
USA får, ja men slående precis, och USA får, de får ta tag i det här nu för att hålla jämna steg.
Om vi ska knyta ihop säcken här, Kinas robotar, Christian, alltså hur bra är de just nu rent tekniskt?
I bred bemärkelse så görs det ju många robotar av hög kvalitet. De är ju världsledande på drönartillverkning av väldigt hög kvalitet. När det gäller de humanoida robotarna specifikt så har jag ingenting att anmärka på att det skulle vara liksom sämre kvalitet på deras humanoider än någon annan. Det är inte det, utan humanoidteknologin som sådan är ju kanske inte riktigt mogen än för många av de här sakerna som man drömmer om. Utan det är ju fortfarande liksom ett forskningsområde. Mm. Som säkert kommer att komma i framtiden när ett antal svåra forskningsfrågor har lösts. Men än så länge så har man inte löst dem. Och det betyder att ingen humanoid, inte ens de kinesiska då, kan användas till många av de här sakerna som man har visioner om då.
Vad pekar på, Christian, tror du att Kina kommer producera de flesta robotarna i framtiden? Vi har ju sett de här liksom ganska höga exportsiffrorna relativt sett då för förra året till exempel.
Ja, det är väl den allmänna. Alltså att nästan allting när det gäller elektriska och elektroniska produkter så är ju Kina väldigt dominerande. Det finns väl ingen anledning att tro att robotar skulle vara annorlunda på den fronten som jag ser det.
Hanna, vad säger du? Vad händer? Vad innebär det för världen, Hanna, om Kina blir dominerande inom framtidens robotindustri?
Ja, då kan man ju se att Kina stärker sin ställning som industrimakt med allt vad det innebär av säkrad ekonomi och arbetstillfällen, och att det då kommer att stärka Kina, och att det sannolikt i framtiden också kommer uppfattas som att det stärker Kina på bekostnad av andra länder. Så att det blir väl bara en fortsättning på det här techkriget och handelskriget som vi har sett.
Mm. Hanna Sahlberg säger det. Moa Kärnstrand var med också. Christian Smith, tack till dig, KTH-forskare och docent, för att du var med i podden idag.
Tack så mycket.
Det här avsnittet det spelades in den 2 april. Producent är Therese Rosenvinge. Jag heter Björn Djurberg. Hej då.